och välkommen till KEG-podden, en podcast från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Jag som pratar just nu, jag heter August och jag är projektassistent här på institutionen. Och idag ska vi prata om regional utveckling, gamla industriregioner och framförallt lokalt aktörskap. Och med mig för att prata om detta så har jag Linda Stihl, doktor i ekonomisk geografi. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Så idag ska vi prata om din avhandling som har titeln Change Agency in Old Industrial Regions, Shaping New Futures. Men innan vi börjar prata om din avhandling så tänkte jag att det hade varit trevligt för mig och våra lyssnare att få veta lite mer om dig. Så vem är du och hur blev du intresserad av ekonomisk geografi?
Ja, vem är jag? Jag har nog alltid tyckt att det var roligt med geografi. Alltså alltid så. Flaggor, huvudstäder och sånt. Mm. Men sen gjorde jag en praktik efter gymnasiet. Så jag var 6 månader i Kenya på YWCA. Och när jag kom hem därifrån så kände jag att jag behöver liksom förstå vad det jag varit med om. Så då läste jag u-landskunskap. Det var på den tiden man kunde läsa ämnet u-landskunskap. Idag heter det Development Studies. Och det var så jag trillade liksom in på institutionen. Och sen termin 2 läste jag samhällsgeografi och sen har jag liksom varit fast i det. Att min doktorsavhandling sen blev just i ekonomisk geografi är ju, alltså jag tycker det är ett intressant ämne, men att det just blev det kanske lite mer av en slump för att jag sökte till ett färdigt projekt. Mm. Doktorandtjänsten, så då fanns liksom redan de övergripande målen och vad vi skulle göra bestämt.
Ja, men jag känner verkligen igen den. Jag har en liknande erfarenhet med geografi, just att jag trillade in lite på kulturgeografiska institutionen eller sådär och sen så blev jag helt fast i det och är ju fortfarande kvar också. Men, så det är väldigt roligt. Och i din avhandling som jag har läst till idag så finns det en hel del koncept som är viktiga inom ekonomisk geografi. Jag tänkte vi kanske inte har tid att gå igenom just alla, men jag tänkte ändå att det kan vara bra att prata om några av dem. Och ett av de här koncepten som du använder dig av är ju regioner eller the region. Och jag tänkte att vi just skulle kunna börja med att prata lite om regionen, för på svenska när man säger regioner så kanske man tänker på Region Skåne eller Västra Götalandsregionen. Men det är väl inte riktigt det vi menar när vi pratar om regioner i ekonomisk geografisk forskning. Eller ja, vad tycker du att regioner är inom vår forskning och hur ska vi liksom förstå och avgränsa dem?
Ja, det är ett lite tvetydigt begrepp, helt klart. Och jag tänker också att det är naturligt att man tänker på de här administrativa regionerna som styrs av politiker. Och det gör det också ibland lite svårt att när man skriver om det, att särskilja vad är det för region jag tänker på och vad är liksom regionen, den som folk automatiskt tänker på. Men det vi, när vi liksom pratar om regionen så är det oftast lite mer flytande exakt vad det är. Och därför måste man liksom definiera det varje gång man i början när man skriver någonting om vad är region i det här fallet. För det kan vara både stora områden, det kan vara små områden. Men generellt kanske de inte följer administrativa gränser så tydligt. Så när jag började min forskning så jobbade jag med arbetsmarknadsregioner. Så det är ju regioner som då är avgränsade utifrån hur människor pendlar. Mm. Men sen slutade det ändå med att jag jobbade med kommuner i stort sett. Mm. Eftersom att kommunorganisationen var i vissa av mina regioner en sån viktig aktör. Så då blev det min avgränsning.
Så kommunen är då liksom den administrativa gräns som du kallar regioner?
Ja, i det här fallet. Mm. Ja. Precis.
Och den sorts region som du kollar på är ju gamla industriregioner, kanske man kan säga.
Ja.
Och jag tänker om du skulle vilja prata lite om varför det är liksom viktigt och intressant att titta på just de här sortens regioner.
Ja, jag tänker att man kan börja med att fundera i vad är en industriregion?
Ja, alltså jättebra.
Man börjar liksom innan de blir gamla. Och det är ju att det är en industriregion där det är många företag inom samma industri eller liksom liknande industri som finns på samma ställe. Och när man då ligger som företag nära liknande företag eller i samma värdekedja så finns det väldigt många fördelar av att ligga nära varandra. Det kan vara att man kanske kan få kunskap och erfarenhet, att det spiller över mellan företagen, att man delar samma arbetsmarknad. Mm. Det kan vara lättare att samarbeta, det är närmare med transport och så man kan sänka kostnader. Idag kanske man också pratar om att man sänker liksom sitt avtryck i miljön om man ligger nära varandra. Så det finns många fördelar av att ligga nära varandra. Men det som händer i när det blir en gammal industriregion är att de liksom har blivit lite för nära varandra. Att man har blivit väldigt ensidiga i en industri. Att den industrin, eftersom man har tittat så mycket inåt, så har man inte riktigt hängt med när produkter eller marknader har utvecklats. Så att till slut har man liksom en produkt eller en tjänst som är lite omodern. Man har också samtidigt, och därav så har man då också någon form av nedgång i industrin, att avindustrialisering till exempel, att man har fått ett företag och gått i konkurs och man har gått igenom någon kris eller så. Mm. Så i den här nedgångsperioden då är man har man blivit en gammal industriregion. Så att vad en plats är någonting som är hela tiden föränderligt, och de jag tittar på är ju kanske inte, skulle jag inte säga att de är gamla industriregioner idag, men de har varit det vid en tidpunkt. Och varför vill vi då titta på det idag? Jo, men tidigare har väl ekonomgeografer tänkt att nya industrier alltid växer på nya platser. Att något nytt inte utvecklas där något gammalt finns. Men det skapar ju jättemånga platser som då, vad ska hända där? Det finns ju människor kvar där, det finns infrastruktur kvar där. Det måste ju finnas någon chans att någonting ska kunna växa där. Och då är det viktigt att liksom försöka fundera kring hur kan man, de som har varit fast i sina strukturer, hur kan man ändra de företagen och industrierna?
Men det tycker jag också är liksom en intressant del av just att kolla på gamla industriregioner i. Alltså mycket forskning har ju fokuserat kring de stora success stories som Silicon Valley till exempel. En stor samling av jätteframgångsrika företag som växer väldigt snabbt. Det sker mycket innovation och så vidare. Men att då gå ut till gamla industriregioner och se vad som faktiskt händer där, eftersom det är ju inte tomma platser, även om de kanske är mindre beforskade än vad Silicon Valley är, eller liknande. Eller är jag fel ute där?
Jo, men det håller jag nog med dig om, att det är mer fokus på de större städerna och de som är liksom success stories. Mm. Men sen så har vi väl också, alltså, de senare åren har vi liksom fått kanske upp liksom mer att vi ser de här områdena där det går lite sämre, för vi ser att det går, alltså, inom länder så blir skillnaderna mellan olika regioner större och större. Så det finns liksom de som regioner som halkar efter just för att de inte har klarat av omställningen. Och det kan man ju också se i så här media och i hur politiska valutgångar, alltså Brexit, Trump, kopplar. I Trump pratar man ju till exempel om hans stöd i rostbältet också, i den här gamla oljeindustrin. Och, så att det finns liksom de här gamla industrierna som stödjer de här aktörerna som lovar att vi ska hålla fast vid det gamla, att allting ska få bli.
Men det tänker jag också är en liksom inringande grej som du skriver om i din avhandling, att ojämlikhet och liksom skillnader i möjligheter och så vidare är mer och mer definierade av vilken region man tillhör. Medan det tidigare i historien har kanske varit andra faktorer som har varit avgörande, så är den geografiska aspekten allt mer viktig.
Ja, och det är väl inte just bara platsen, utan det är vad som finns på den platsen då ju. Och att där har vi kanske, inom det forskningsfältet där jag är, så har vi ju kanske varit väldigt fokuserade på strukturer, alltså de strukturella förutsättningar som finns i regionerna. Så vad har de som arbetar där, vad har de för utbildningsnivå, vad har de för fokus, liksom skills och competences, vad gör företagen för typ av produkter och så vidare. Vad finns det för annan så här infrastruktur, vägar, järnvägar som kan koppla samman de andra platser. Men då på något sätt är ju risken att man fastnar i att har man då väldigt dåliga förutsättningar, ja då kan det inte bli någonting. Mm. Och därav är väl då det här fokuset på agensaktörskap som vi nu har tittat på i två olika projekt som jag har jobbat med, för att liksom vända på det lite. Men fast att de har väldigt dåliga förutsättningar så finns det ju platser där det sker väldigt mycket förändring.
Men det är perfekt segue här in till nästa koncept som jag tänkte vi kunde prata om, som är just lokala aktörers roll i liksom regional utveckling och just vad agens betyder i din forskning. Och hur vi kan förstå agens hos de här lokala aktörerna som du liksom har intervjuat och som är en stor del av din forskning. För det, du pratar ju om lite olika sorters agens. Det finns förändringsagens eller reproduktiv agens och så vidare. Så jag tänker om du kanske skulle vilja prata lite om liksom hur du använder dig av agens i din forskning.
Ja, agens eller agency på engelska är ju det liksom centrala begreppet som jag arbetar med i min avhandling. Men ett problem kan jag tycka lite är att det finns liksom ingen riktigt bra översättning. Och inte heller att det är något, ett begrepp man känner igen. Men agens är det vi jobbar med. Och det då beskriver hur en individ eller en organisation eller en grupp av människor, deras förmåga att handla och att sen på något sätt ta ansvar för både de planerade effekterna och de oförutsedda effekterna. Så det handlar om att göra saker, att handla. Mm. Och att det kan vara både stort och smått. Det kan ju vara att man... Men ja, agens kan liksom brytas ner till så här oändligt små beståndsdelar. Att jag kom hit idag, du frågade mig, jag kom hit idag. Och på det sättet så är det ett sätt att sprida min forskning och hur man kan tänka kring regional utveckling. Till att man kanske utvecklar nya produkter, att man liksom banar väg för hela regionen. Ett företag kanske går före och hittar på något helt nytt och som förändrar stort. Eller att man, det finns aktörer som jobbar med att förändra tankesättet. I Sverige pratar vi ibland om bruksorter till exempel. Och då är det ju ofta att man har liksom fastnat i tankesättet kring att vad är vår plats? Att det är bara bruket som kan liksom driva utveckling. Och då kan det vara viktigt att tänka om att det finns andra möjligheter.
Mm.
Och om vi då pratar, om vi särskiljer då mellan förändringsagens och reproduktiv agens. Man kan särskilja detta på jättemånga olika sätt. Men det här är den varianten jag har valt. Och då är det ju just att om man jobbar med förändring så är det för att det ska bli förändringsagens, change agencies, så ska det ju skapa en större skillnad. Så det kan ju vara kanske många sådana här handlingar som tillsammans bygger upp till någon större, för att det ska vara att man kanske ändrar riktningen på en växande industri eller att man skapar en växande industri, att man förändrar tankesätt eller att man samlar aktörer. För det är kanske något man inte tänker på, men ofta är det att det finns väldigt mycket aktörer på de här platserna som inte samarbetar.
Mm.
Och genom att då samla dem och sätta upp gemensamma mål så kan man samla sina resurser och faktiskt skapa något nytt. Reproduktiv agens, det är istället då när man handlar för att på olika sätt behålla det som det är. Och det kan man göra av olika anledningar. Dels kan det vara att man kanske är rädd eller att man inte tycker om att det ska förändras. Man tycker att det är bra som det är och jag vill inte att det ska vara på något annat sätt. Men det är ju också ett sätt att stabilisera den nuvarande inriktningen. Alltså det här jag sa innan om att det är väldigt bra att ligga nära liknande företag. Och då kan det ju vara att man handlar på olika sätt för att dra så mycket nytta av att ligga i det här klustret av liknande företag. Och det som jag sen har tittat också lite mer på är just det här när man omedvetet blir reproduktiv i sitt handlande. Att man kanske inte ser att man har möjligheter att förändra. Och omedvetet då så börjar man bara reproducera det som det har varit alltid.
Mm, och det tycker jag också är en väldigt spännande och intressant del av forskningen, just att flytta fokus till aktörskap eller agens. Kanske lite i kontrast till hur ekonomisk geografi ofta liksom fungerar, att man tittar på stigberoende eller lock-in, som vi på svenska säger, inlåsningar kanske.
Ja, precis.
Och evolutionär ekonomisk geografi där man ser någon sorts så organisk utveckling eller så. Och då tänker du också att din forskning är lite i kontrast till sån? Eller liksom det är väl ett inlägg i den debatten kanske?
Ja, alltså jag tänker att man måste ha med båda delarna. Alltså både de strukturerna och ens agens. För att jag tänker att om man då, tidigare har det varit starkt fokus på strukturer. Att man liksom förklarar utvecklingen med att det sker inlåsningar och att det på något sätt är omöjligt att undvika sådana utvecklingar. Om man då istället tittar jättemycket på agens, så kan det ju bli att man istället på något sätt säger att det är varje lokal aktör, så att det är deras ansvar att förändra. Att det är deras ansvar. Och till viss del är det ju det, men det är ju också så att de jobbar ju utifrån de förutsättningarna de har. Så att jag tänker att man måste se det i en balans där mellan det finns strukturer som förenklar och försvårar, och sen så finns det olika lokala aktörer som på olika sätt kan liksom göra det bättre och, eller samma.
Ja, men precis. Och vem som har ansvar för att göra de här sakerna och vad man kan utkräva ansvar för i sådana situationer. Men jag tänkte vi kanske skulle gå in lite mer på avhandlingen och det du faktiskt har skrivit. Och det är ju tre regioner då som är fokus för din avhandling, och det är Olofström, Kiruna och Borås, som alla, som du sa innan, har varit eller är gamla industriregioner på ett eller annat sätt. Och du lyfter i din avhandling både hur det här som geografi som vi har pratat om nu liksom spelar stor roll, men också historia. Och jag tror du kallar det path tracing, eller att det är så att följa liksom vilken sorts stig de här regionerna har tagit i sin ekonomiska utveckling. Men jag tänkte att vi kanske skulle kunna börja med att placera dessa regioner då i sin historiska och geografiska kontext. Och sen diskutera hur den regionala utvecklingen har sett ut på dessa platser och hur aktörskap och lokala aktörers roll har sett ut. När jag funderar på vilken vi skulle börja, så tänkte jag Olofström. Den vill jag ändå börja med, för att det är den regionen jag vet minst om. Jag uppväxt ganska nära Borås, jag känner till lite om textilindustri och sådär. Och Kiruna har man ju många hört talas om, liksom den nordliga stan. Men låt oss börja med Olofström. Kan inte du bara berätta lite var det ligger någonstans och hur det fungerar där?
Olofström är en liten kommun som ligger i västra Blekinge, så det ligger i södra Sverige. Om man tänker så här, det ligger ju, ja men inom 2 timmar så når det ju de större städerna i södra Sverige. Så det ligger inte jätteoff. Men det finns ändå liksom en upplevelse, skulle jag säga, att det är ganska perifert. Och det är också, ja men det ligger en bit från den stora vägen. Det finns ingen spårtrafik, så man kan åka kollektivtrafik dit. Så det är liksom också lite perifert. Rent infrastrukturmässigt. Men ändå ganska nära, som sagt. Och det har ju blivit. Och när jag började titta på Olofström, så tittade jag på det som arbetsmarknadsregion. Och det är just det här fallet också som gjorde att jag liksom delade. Nej, jag ska sluta med arbetsmarknadsregionen. Jag ska bara jobba med kommuner. Och det är ju för att arbetsmarknadsregionen Olofström består av 2 kommuner. Och då är det Olofström med 13 000 invånare. Karlshamn har 32 000 ungefär, tror jag, något sånt. Så Karlshamn är ju betydligt större. Men ändå är det då Olofström som arbetsmarknadsregionen heter. Det beror ju på att det är så många som pendlar in till Olofström. För de har en stor Volvo Cars-fabrik där. Där man bygger liksom delar som sen går vidare till den slutgiltiga bilfabriken på andra platser. Så Volvo Cars är den största arbetsgivaren i både Olofström och i Karlshamn.
Och Volvo är en viktig, stor aktör där.
Ja.
Kan man säga att Olofström är lite av en bruksort?
Ja, det skulle jag säga. Och att det också då är en skillnad mot Karlshamn. Alltså fast att Volvo Cars är den största arbetsgivaren i Karlshamn, så har man inte det samma liksom, beroendet för Volvo Cars där. Utan där har man mer liksom andra industrier som man känner sig mer förknippade med. Den gamla sojafabriken som var Karlshamns mejeri till exempel. Och, så.
Och just Volvo spelar ju också en stor roll i den strukturella kris som du liksom bland annat undersöker när du tittar på Olofström. Och den beskrivs ju olika, den globala krisen eller finanskrisen eller krisen i bilindustrin. Men det är 2008 till 2010 ungefär som vi pratar om. Och det var ju ganska oroliga år rent ekonomiskt. Skulle du inte kunna berätta lite vad som hände just i Olofström och hur de liksom hanterade denna stora kris?
Ja, alltså anledningen till att jag har beskrivit den på olika sätt är också för att de jag har pratat med har liksom pratat om den på olika sätt. Men i grunden är det ju att det blev en jätteglobal kris, och den slog jättehårt mot bilindustrin. eller fordonsindustrin, alltså lite mer såna här vardagsbilar, de säljs liksom mindre när det går sämre för världen. Lite dyrare bilmärken kanske går lika bra oavsett, men så våra informanter beskriver liksom att över natt eller över en helg liksom så slutade ordrarna bara komma in. De hade ingenting att producera längre och jättemycket människor som bara stod där i fabrikerna. Både underleverantörer till Volvo Cars och då Volvo Cars som ju är en underleverantör till stora Volvo-fabriken eller de olika. Så att det gick flera varsel. Det började på Volvo, sen kom det till underleverantörerna och sen så flyttade sig liksom ner i samhället, för att när jättemånga förlorar jobbet, ja men då slutade de gå till bilmekanikern, frisören, de handlar mindre i affären, och så det blev liksom varsel överallt. Så totalt 1000 personer förlorade jobbet, och i den där lilla platsen på 13 000 invånare så får det ju jättestor påverkan. Alla känner någon som har förlorat jobbet eller så. Mm. Och det intressanta i det här är väl också att i Karlshamn så fick inte det här samma chock, för att de hade en mer blandad företagsamhet, andra industrier, andra typer av företag, så att personerna söks liksom lite upp i andra, också att det fanns andra företag som liksom kompenserade att de fanns kvar och gick på andan.
Och det här var ju verkligen en global kris som jag tänker att de flesta av våra lyssnare känner till och har koll på, men man kanske inte har tänkt på den just i kontexten av ett sånt här litet samhälle där det har en också jättestor men kanske lite annorlunda inverkan än på andra platser runt om i världen.
Ja, precis. För det är ju verkligen alltså en sån central. Flera av dem nämnde liksom fortfarande det datumet då varslet på Volvo kom. Kom precis innan jul. I december. Så att det är liksom väldigt starkt i minnet fortfarande. Lite av ett trauma.
Och en väldigt viktig, det har blivit en viktig del av platsens identitet.
Och hur man sen liksom, och det fick ju också, alltså man tänker att innan var ju Olofström väldigt inlåst i att Volvo Cars var liksom, det var stabiliteten, det var där man dit man liksom, där kunde man alltid få ett jobb. Man kan utvecklas och liksom inom företaget, så det kanske var det enda arbetsplatsen man var på i hela livet. Och ingen hade liksom lokalt vågat ifrågasätta att vad händer om Volvo stänger eller om det händer något.
Men vad var det som hände då när det här varslet kom och tusentals människor helt plötsligt stod med helt nya förutsättningar till försörjning och såna saker? Hur agerade Volvo liksom i den här situationen och skapades det några nya, bröts de här inlåsningarna upp eller?
Ja, delvis. Alltså om man tänker på det här, vem har handlingsutrymme i en region, så blev det ju jätteskillnad. För innan har det ju varit Volvo som på något sätt har satt agendan för hur Olofström ska utvecklas. Och man har liksom relativt nära samarbete med kommunen, men det har ändå varit liksom Volvo som sätter riktningen. Och i den här krisen, det tänker man kanske inte heller på, att när ett företag måste skicka hem jättemycket människor, då förlorar de också extremt mycket kompetens. Alltså, så det blir liksom en kris i företaget, i att hur vi ändå, det lilla produktionen vi har kvar, hur klarar vi det när vi har skickat hem alla svetsare eller så, med någon specialkompetens. Så att i ungefär ett och ett halvt år så vände sig liksom Volvo Cars in och jobbade med sina egna interna frågor. Och det skapade ju då utrymme för alla de andra aktörerna lokalt. Så det fanns andra företag, kommunen, som liksom steppade upp och som fick en plats där de kunde agera. Och då började man samverka. Först för att få EU-pengar, ett stöd för att ge utbildningar som ett sätt att liksom sysselsätta personer, både de som var kvar eller främst de som var kvar i företagen. Det var ett sätt att hålla kvar, sysselsätta de som fanns kvar i företagen. Men sen har man liksom byggt vidare på detta, så det första projektet leder vidare till ett annat EU-projekt och som leder vidare till en annan initiativ, och så slutade med ett klusterorganisation. Så idag har man liksom en klusterorganisation som är en stödstruktur för företag i, först var det i Olofström och nu det är hela Region Blekinge. Mm. För att hjälpa företag att jobba med kompetensutveckling och mycket nätverkande. Och att man, för det var också, det fanns jättemånga sådana här liknande företag i Olofström, men de samarbetade inte alls innan krisen.
Mm.
Så nu har man liksom börjat så nätverka, och det finns ju liksom saker man kan lära sig av varandra.
Ja, jag får lite känslan där när jag läser avhandlingen att det kommer en stor strukturell kris, men att det sen nästan börjar bubbla lite, att man börjar bryta upp gamla mönster och hitta nya sätt att samarbeta och ta sig ur den här krisen. Och det kanske var lite det som hände, att man det blev någon sorts successstory ändå av den här krisen, eller?
Ja, alltså för att, och där kan jag väl också dra paralleller till, jag har varit med i ett större forskningsprojekt där vi har tittat på andra sådana här regioner som har varit hårt knutna till ett större företag. Och det blir väldigt svårt lokalt att ifrågasätta det företaget, för då dels kanske man, i Olofström var någon som beskrev att då, om man råkade säga något sånt här, men vad händer efter Volvo försvinner eller något sånt, så fick man väl som svar, men va, tror du inte på Volvo? Och att det här gav ju folk möjlighet att faktiskt, en del hade kanske tänkt på detta redan innan, men nu kunde man börja förverkliga idéer och liksom verkligen dra nytta av att man skakade om lite i grytan och att man kunde börja samarbeta mer.
Mm, ja, roligt att du tog upp det. Jag hade faktiskt kopierat just det citatet där, sidan 94. Va? Tror du inte på Volvo? Att det var en så, just jag tyckte att det var en så målande bild av att någonting är en stor del av ens identitet på en plats. Liksom.
För det är väl just det som kan skapas i en sån här liten plats med där många är knutna till samma företag. Att det blev liksom en kollektiv känsla av att Volvo eller bruket är, det är Olofström.
Mm. Och där var, då skulle du säga att liksom företag, kommunen, var de viktiga lokala aktörerna för att förändra den här situationen?
Ja, i det här fallet så var kommunen var en stark aktör som har drivit detta. Och har finansierat delvis detta också tillsammans med regionen. För när man söker de här pengarna från EU så måste man liksom, om EU betalar 50% så måste kommunen betala 25% och regionen 25%. Så att man måste fram med ganska mycket pengar själv för att kunna få den här typen av finansiering.
Mm, jag tänkte vi kanske skulle gå vidare till nästa, som är då Kiruna. Och det här är en stad som jag i alla fall känner till lite mer sedan tidigare, och det är ju verkligen en stad i förändring skulle man kunna säga, till och med just nu i as we speak som man säger. Och många som tänker på Kiruna kanske tänker på just gruvan som en stor del, och också den stadsflytt som håller på pågår. Det känns ju nästan unikt i, är det unikt i världen nästan att man ska flytta en hel stad på det här sättet?
Ja, eller? Det är unikt i världen att man flyttar just stadskärnan.
Mm.
Alltså det är inte helt ovanligt att man i gruvorter liksom kanske flyttar bostadsområden eller så, men att man faktiskt flyttar hela stadskärnan, det är ju världsunikt.
Och här i norr har vi också liksom vid sidan av just detta som vi precis pratade om också ett nytt geopolitiskt läge idag. Vi har också relationen till Sápmi och samerna och också liksom på något sätt entrén till Arktis och det som är norr liksom i en europeisk eller Europeiska unionen kontext i alla fall. Och du skriver också om att i Kiruna så är det, jag tror att staten äger 80% av marken och Kiruna kommunen äger endast 1%, och sen så har vi då LKAB som är det här gigantiska gruvföretaget som också är en viktig aktör, men också vid sidan av dem så finns det liksom fler industriella grenar. Det finns turismen, det finns rymden och det finns konstruktionsbranschen också. Men jag tänker ändå att vi kanske kan börja med gruvan och att den har blivit en så viktig del och det man tänker på ofta. Och här går du tillbaka i din avhandling ända till 1700-talet, höll jag på att säga. Inte riktigt så långt, men 70-talet i alla fall. Och vad som hände i Kiruna då? Vad var det som hände i Kiruna på 70-talet?
Då var det stålkris i hela världen och det drabbade Kiruna hårt, för att man hade helt plötsligt ingen att sälja sitt järnmalm till. Så det blev stora neddragningar, stor utflyttning, och gruvbolaget ställde också om att man gick från att vara ett företag som bara utvinner järnmalm till att vara ett företag som producerar järnmalmspellets. Så man uppgraderade liksom sin produkt. Man säljer numera en mer förädlad produkt som gör att man kan konkurrera på världsmarknaden på ett annat sätt. Men det gjorde ju också att man, när man ställde om, så i den liksom nya strukturen, så har man också betydligt färre anställda. Om jag tror att man gick från typ 8000 ner till 2500 anställda eller så. Så väldigt många människor fick lämna företaget under de här krisåren. Och för några så blev det här liksom starten, någon form av väckarklocka i att vi kanske också, likt Olof Ström, är väl lite för beroende av gruvan och LKAB. En sak som skiljer ju då Olof Ström och Kiruna är ju att i Kiruna är det ju staten som äger LKAB. I Olof Ström så är det ju nu ett kinesiskt bolag som äger Volvo Cars. Och då är man lite mer, jag tror att man kan vara lite mer trygg i Kiruna då, att men staten vill behålla det här företaget, är ekonomiskt gynnsamt för staten att ha det kvar. Medan kanske Olof Ström och Volvo Cars, det skulle kunna vara så att någon i Kina bestämmer sig för att nej, men just den här lilla pyttefabriken i Olof Ström, den är inte så viktig, vi stryker den. Och så får det väldigt mycket effekter lokalt då. Men ja, så i Kiruna, så då började man fundera vad man kunde göra annorlunda. Men det här är en ganska långsam process. Det är liksom små frön som sås och man testar olika grejer. Och parallellt så är det ju en aktör som har kommit hit för att jobba i gruvan, men som börjar satsa på turism istället. Och åker på någon resa till Japan och ser isskulpturer och helt såld på det och börjar bygga upp ishotellet. Som idag är ju kanske en av de mest kända produkterna som Sverige säljer inom besöksnäringen, i alla fall den kändaste i norra Sverige.
Jag tänkte på det här, jag såg bara på nyheten häromdagen att de firar 34 år tror jag, alltså att det är 34:e gången de sätter upp ishotellet, och jag fick se en sån. Och det är verkligen en otrolig plats. Jag har inte varit där. Men du har varit där, eller hur?
Ja, jag har varit där. Ja, precis. Jag har varit där både på semester, men jag har också varit där på fältarbete. Ja. Det är ett lyxigt ställe för att gå på fältarbete till när man får gå runt och titta i ishotellet.
Så den liksom, turistbranschen, den kommer igång där under slutet av 80-talet då, och där är ishotellet, kan man säga att det är liksom en kritisk punkt lite för att det ska sätta igång mer, eller?
Ja, han börjar 89. Men det är ju också en produkt, alltså det är väldigt svårt att ta sig till Kiruna. Alltså så. Det är långt med tåget, det går få flyg, de är små flyg, så du kan inte ta in de här stora grupperna från Asien eller så. Så då valde man att satsa på en produkt som är exklusiv, som det krävs mycket arbetskraft till, man kan ta mycket betalt för den, men det behöver inte ha så mycket turister som kommer dit. Och just det här tankesättet kring att vad är det för produkt man säljer och vad är det för personer vi vill attrahera till Kiruna då. Det kanske inte var så positivt emottaget lokalt då. För man tyckte i liksom så här 80-talet socialdemokrati i norra Sverige att nej, men vi gör produkter för alla. Kommunen ägde campingen, kommunen ägde hotellet. Så det var liksom, gick i clinch med vad besöksnäringen skulle vara. Så han möttes av väldigt mycket motstånd i början. Men sen allt eftersom så kom det ändå fler företag, växte upp kring ishotellet. För det är alltså, att vara på ishotellet är ju att man kanske, antingen som jag som bara var där och besökte, eller att man sover över en natt. Men man åker kanske inte ända till Kiruna för bara en sak, utan då behöver man ju de här andra produkterna runt omkring. Åka hundspann eller gå på älgsafari eller se norrsken och sånt. Så det finns liksom massa underleverantörer där som poppar upp och som också förädlar sina produkter så att de kan hålla samma status som ishotellet. Kommunen bygger också ut en stödstruktur. Man skapar en ekonomisk förening så att man kan stödja företagen inom turismnäringen. Att få dem att utvecklas.
Men jag tänker att den berättelsen säger också mycket om just relationen mellan struktur och agens. Där vi har liksom en tydlig aktör och det finns en viss struktur eller kultur inom liksom kommunen och regionen om hur saker bör gå till. Men att den här aktören ändå bryter igenom och förändrar saker. Men att det också finns sen liksom nästa lager andra strukturella problem i form av just infrastruktur och svårigheterna att ta sig runt och sådana saker. Så det blir en fin skärning där mellan liksom aktörskap och strukturer.
Ja, precis. Men också att det liksom pinpointar att för det finns massa teorier som liksom skulle förklara varför inget kan växa i en plats som Kiruna. Just för att man är så beroende av gruvnäringen. Och just den typen av resursindustrier, när de går väldigt bra, alltså när i det här fallet världsråvarumarknaden är gynnsam för järnmalmen, då behöver liksom det företaget så extremt mycket resurser i människor att då suger den upp arbetsmarknaden, och så kan inte de andra växa företagen. Och när sen råvarumarknaden funkar, gruvnäringen slipper eller varslar sin personal, då har liksom inte de andra företagen haft en chans att växa när de väl behöver, var det de som liksom steppar upp. Så det finns liksom en negativ cykel där det är osannolikt att någonting ska växa. Mm. Och därför är det då Isotel ett sånt bra exempel på att man faktiskt kan bryta.
Mm. Och sen under, om vi följer liksom kronologin lite, så under 90-talet så börjar också en mer så högutbildad del av industrin växa i form då av att europeiska rymd vad heter det? EES?
Eller? ESA.
Ja, ESA. Fast det är egentligen tidigare, men det är först på 90-talet som det kommer igång på riktigt, eller hur alltså, hänger det ihop det där?
Ja, man nu har jag inte, kommer inte ihåg alla detaljerna.
Nej.
Men
inte heller, jag glömde också.
På 70-talet bygger man ju S-Range. Precis. Som är en rymd där man skjuter upp ballonger och mindre raketer, och man förhoppningsvis ska man kunna skicka upp mindre satelliter i framtiden. Och det gör man ju, man placerar det, Europa placerar den, det är liksom hela från början Europas rymdbas. Den placerar man ju där för att det är ett sånt stort tomt område, så att det är så perfekt att lägga det där, plus att det är så bra svart himmel och gynnsamt på olika andra sätt att lägga det där. Sen är det ju en sanning med modifikation. Det fanns ju människor där. Det fanns ju samer som bodde där, visst. Och det skapar ju konflikter fortfarande idag.
Såklart.
Men ur ett europeiskt perspektiv så tyckte man det var optimalt, för det bor ingen där. Vi lägger den här gigantiska ytan där. Och sen har det ju, så det är ju den enda platsen där man gör sånt i Europa. Så därför är det liksom en viktig näring, och kommunen på tidigt 2000-tal när de försökte fundera på vilka näringar ska vi rikta in oss mot om vi vill diversifiera vårt näringsliv, så var ju rymdnäringen en sån man ville satsa på för att det kommer in mycket externa pengar. Alltså det är nationella aktörer, det är internationella aktörer som är med och betalar, så att det är liksom ett sätt att
koppla upp sig,
koppla upp sig och få in investeringar som kan göra att man kan utveckla någonting lokalt utan lokala resurser på det sättet.
Och det tycker jag också är väldigt liksom roligt och intressant när man läser avhandlingen, att man tänker på gruvan precis som vi började det här samtalet, och sen så kommer turismen som man, just det, det är också såklart en väldigt viktig industri där i Kiruna, och sen det här med rymdindustrin har ju också på något sätt trillat in, men jag hade det inte riktigt längst fram i skallen sådär liksom. Men sen så den sista industrigrenen som du pratar om är då konstruktion. Och när vi pratade lite om det här tidigare så liksom nämnde vi året 2003, tror jag det var, va? Eller är det 2002?
2003. 2003.
Ja, att det var något som hände det. Skulle inte du kunna säga igen där, bara varför är 2003 ett sånt viktigt år?
Ja, nej men det jag har gjort är att liksom jag har försökt följa historien baklänges. Ett beslut, varför tog man det och hur liksom, vad kom innan och vem var med och bestämde, och sen så fortsatte vi liksom följa detta baklänges. Och då hittade jag en strategisk plan från kommunen från 2003. Man gjorde en ny översiktsplan 2002 och sen så gjorde man en ny plan, strategisk plan 2003, där man, hur man liksom la upp de stora riktningarna för hur man skulle diversifiera Kiruna. Man hade precis investerat mycket i fysisk infrastruktur kring gruvan, alltså man byggde någon sjö och sånt här. Så man tänkte sig att man hade 15-20 år då gruvan skulle sköta sig själv, och då skulle man liksom satsa på att bredda näringslivet. Och man hade rymdnäringen högst, men även då turism och även samiska produkter, att man ville utveckla dem. Väldigt ambitiös plan. Men sen senare samma år så har man då, man har varje år, eller varje år har LKAB och Kiruna kommun två möten. Ett på hösten och en på våren, där man liksom så koordinerar sig kring vad som är på gång. Och just på det här höstmötet 2003 så säger LKAB att stan spricker. Och det har ju att göra då med att malmkroppen går in under Kiruna stad. Och marken håller helt enkelt på att rämna där. Så att man måste, det är då man liksom börjar förstå att man måste flytta hela centrum i Kiruna. Och det förändrar ju liksom allt. Den här strategiska planen, den har för att diversifiera näringslivet, den har aldrig utvärderats. Man har liksom satt alla andra saker på paus för att jobba med den här extremt komplicerade flytten som man fick i knät istället. Som ju har liksom dratt med sig andra positiva aspekter, men också mycket svårigheter. Som du nämnde själv innan, kommunen äger ju ingen mark, så de har liksom ingen mark att flytta till. Då måste man köpa mark av staten, och staten säljer ingen mark eftersom det är ovanför odlingsgränsen, och där är de marken skyddad som ett riksintresse. Så de kan inte sälja någon mark, samtidigt som då staten genom LKAB tvingar kommunen att flytta sin stad. Så att långsam process, extremt komplicerad, lite orättvis kanske jag personligen kan tycka, för då de här ganska få anställda på kommunen som måste ta hand om detta. För det är ju inte bara att man flyttar husen, det är liksom allt, det är avlopp, el, man måste ändra i översiktsplaner för att marken i de områdena som nu kommer att rämna ner i liksom, i marken, för att det ska kunna ske, så måste de omvandlas till industritomter. Så det finns extremt många aspekter här, så där kommunen har behövt dra ett jättestort lass. LKAB betalar, men i mångt mycket faller det tillbaka på kommunen att göra arbetet.
Att genomföra det, ja, precis. Och det är ju verkligen ett delikat problem där med olika aktörer, med, som du nämnde, staten som äger all mark, LKAB som betalar allting och kommunen som ska genomföra grejer och bygga om och ha planeringsmonopolet också, vilket också kan fungera som ett kort i förhandlingarna, eller vad man ska säga.
Ja.
Där kommunen har precis rätt att bestämma hur saker och ting ska byggas och utvecklas. Och sen utöver det också liksom fler aktörer såklart, med olika företag som ska etablera sig på den här nya, i den nya stan och så vidare och så vidare. Och jag läste nu nyligen på nyheterna att det är kallare i den nya Kiruna. Har du hört talas om det?
Ja, jag läste det också. Ja. Det var 12 grader kallare, tror jag, den dagen de mätte.
Så de har flyttat ner, liksom flyttat ut i ett kylhål också.
Ja, ända, om man har en väldigt lång tidshorisont och lite beroende på hur malmbrytningen fortsätter, så har de ju chans att flytta en gång till. För de har ju flyttat i den riktningen som malmkroppen växer, så man vet ju inte. De kanske behöver flytta en gång till. Då kan de flytta högre upp så att det inte blir så kallt. Kanske. Men nu pratade vi om den här stadsflytten som något negativt. Och den har ju fått en negativ inverkan på diversifieringen, skulle jag säga, i hur andra företag har fått möjlighet att växa i andra näringar. Men det är ju också ett extremt spännande projekt som förtjänar säkert fler avhandlingar själva. Liksom i hur man börjar om helt nytt. För oftast är man ju, när man har en stad och planerar den, så gör man ju det utifrån det befintliga. Men här har man ju verkligen börjat på noll. Hur optimerar vi liksom olika delar av vardagslivet? Hur placerar vi butiker och hus? Och hur gör vi stan mer miljömedveten från början?
Ja, och det är ju verkligen en gigantisk ekonomisk företag också att bygga den från, att bygga upp alla hus på nytt. Det är ju jättestora de närmsta åren, stora investeringar som kommer liksom ske här i den bebyggda miljön och sådana här saker som också skapar nya möjligheter och företag och så vidare och så vidare.
Ja, det finns säkert andra kommuner som om avloppssystemet där var 100 år, så efter ett tag går de ju sönder, och det kommer ju alla andra kommuner också behöva ta tag i. Nu har de ett nytt och fräscht avloppssystem som någon annan har betalat för. Det är fiffigt.
Mm. Ska vi gå vidare till den sista regionen som du har kollat på, som är Borås. Och där beskriver du också en region som har hittat nya stigar och också en region som hade en kris, precis som Kiruna, på 70-talet just. Borås skiljer sig från Kiruna på många olika sätt, bland annat att det inte var gruvindustri utan textilindustrin som var den stora liksom, industrin här. Och just på 70-talet, eller ja, det är ju svårt, det är en lång process det här också, det är svårt att säga kanske ett exakt årtal så. Men så skedde den så kallade tekokrisen. Och du kanske skulle kunna berätta lite om tekokrisen. Jag tänker att alla har nog inte koll exakt på vad det var som skedde då.
Nej, precis. Och jag tänker nog att från början tänkte jag nog också på tekokrisen som en kris. Men sen allt eftersom har jag nog insett att det är liksom en serie av kriser inom tekobranschen. Och det, TE står för textil och KO står för konfektion. Idag skulle vi kanske prata mer om modeindustri. Men så att det handlar både om en kris i de som producerar själva tyget och de som sen producerar själva kläderna. Och det är ju att man helt enkelt blir utkonkurrerade av andra platser. Låglöneländer, men också att det kommer nya material. Här var vi väldigt duktiga på så här bomull, ylle. Och så kommer det med så här plastkläder heter det inte.
Nej, men så akryl.
Polyester, akryl och så här. Liksom, den branschen ställs liksom om. Mm. Och man satsade väldigt hårt på att man skulle kunna följa den här utvecklingen och att man skulle kunna följa att massproducera kläder. Och det klarade man inte. Man satsade mycket, både företagen och staten gick också in och stötte industrin på 80-talet.
Mm. De stöttade det här företaget Algott?
Dels stöttade de ju Algott när de gjorde en man satsade i norr. Mm. Alltså ännu en av de här investeringarna där staten försöker flytta industrier till Norrland. Mm. Just den expansionen fungerade inte. Men sen också när staten köpte och bildade 13 företag inom beklädnadsindustrin, så köpte man dem och skapade ett stort statligt beklädnadsföretag, Eiser. Men även det gick liksom inte. Så på samma sätt som i Kiruna, det man ser är ju att det är en stor kris. Jättemånga får lämna sina jobb. Stor utflyttning ut ur staden. Teko var ju en bransch som växte väldigt starkt. Liksom ett årtionde innan, kanske två årtionden innan. Så man behövde så extremt mycket människor. Så att man hämtade arbetskraft från Finland och från södra Europa. Och många av dem kanske flyttade tillbaka efter när man inte längre hade ett jobb i Sverige. Så det var en informant jag pratade med som han beskrev ju hur man satt i klassrummet och det bara blev färre barn varje dag typ. Även om då Borås är ju mycket större än Kiruna och Olofström i invånarantal, så var ju varslen så pass stora att det fick samma den här enorma konsekvensen lokalt.
Och jag tänker, där har vi ju en region som långt innan också tekokrisen hade en liksom tradition av det här med textilproduktion, och Knalleland är det ju känt för och så vidare och så vidare. Och sen så kommer den här tekokrisen, och till skillnad också från Kiruna så finns det ju, i Kiruna finns det ju fortfarande en gruvnäring och en malmproduktion, även om den har liksom förändrats lite i produkten. Men det finns ju inga liksom klädfabriker i Borås idag. Eller vad hände där efter 70-talet?
Ja, du nämnde Knalleland. Och det är ju, boråsarna själv skulle ju säga att de är extremt entreprenöriella. Att de har en entreprenöriell anda. När tekokrisen begav sig, då var det ju liksom, då fanns det många stora företag som gick i konkurs. Algots till exempel. Men kris, i och med att företagen där gick i konkurs, inte som i Kiruna och Olofström där de fanns kvar, så släppte ju krisen resurser fria. Alltså det var maskiner som kunde säljas, stora fabriker, fingerfärdiga kvinnor som kunde jobba på Ericsson istället. Och då fanns det liksom ett nät av entreprenörer som började ta tillvara de här olika resurserna som sattes fria. Så att vad man fick är ju istället ett ganska brett näringsliv idag. Men där vi liksom kan se rötterna i textilindustrin. Det finns så här logistikföretag.
Precis, postorderföretagen är liksom också känt för just kopplingen till Borås och sådär.
Precis, och det har ju växt vidare till e-handel, det vi ser idag. Men också att i de här tidiga postorderföretagen som hade så här för dåtiden avancerade datorsystem, de har ju den delen har köpts ut och byggts vidare till ett modernt företag inom IT och system och sånt. Vi har ju att man har flyttat upp i värdekedjan, så man kanske inte, det finns ju viss textilproduktion men inte de här stora fabrikerna, nu är det mer småskaligt. Men att man designar kläder, att man gör så här tryck och andra liksom saker som man lägger på kläderna i efterhand kan man göra där.
Så mode och design och
marknadsföring också. Ja,
precis, och textilhögskolan ligger väl också i Borås?
Precis.
Som en del av detta kan man väl se?
Ja, den har ju funnits där innan. Men den hade ju också det tufft där kring tekokrisen. För det var ju klart att ingen ville utbilda sig till någonting inom teko när man liksom ser precis bredvid det tydliga exemplet om att det här är inte en framtidsindustri. Men idag är det ju en stark motor i att utveckla textilindustrin eller de olika delarna av det som var textilindustrin tidigare.
Och sen så som liksom kan kännas lite annorlunda, så skriver du också om i din avhandling om en 9 meter hög Pinocchio på väg in i stan. Jag tror heter den Gå till Borås eller någonting, den här stora
Walking to Borås.
Ja. Vad spelar den här statyn för roll i Borås idag?
Alltså efter textilkrisen så skulle man kunna säga att Borås lite gick ner sig. Man hade en extremt låg självbild av vad man var och vad man kunde vara. Så Pinocchio är väl en del i att man har början av att man skapar en annan bild av vad Borås egentligen är och vad det kan vara. Och idag är det då ett mycket stoltare Borås. Och Pinocchio är som sagt en jättestor staty av Pinocchio som står i en rondell på väg in i Borås. Och den är ju finansierad av främst en privat aktör som hade ett stort textilföretag eller konfektionsföretag tidigare. Så det finns många lokala aktörer. Det, med starten med Pinocchio så har det sen kommit fler privata investerare som investerar i skulpturer. Man har utvecklat muralmålningar, att det är en återkommande del av utvecklingen av stadslandskapet. Så att man har liksom hottat upp stadsbilden i Borås för att på det sättet höja självbilden i Borås.
Och där har det liksom olika aktörer spelat en stor roll och deras liksom agens och aktörskap och sådär. Jag tror att du skriver i din avhandling att det här verkar skett lite mer av sig självt än en liksom aktiv diversifiering och sådär. Eller skulle du vilja utveckla det lite grann?
Ja, nej men jag tror att i mina tre fall så kan man väl se att det är liksom olika typer av aktörer som kan driva förändring. Och det tycker jag också är en positiv takeaway, för du säger inte att det finns ett speciellt recept för att så här förändrar du en industriregion. Utan i Olofström så var det mer kommunen som var liksom den drivande aktören. I Borås är det kanske lite mer företagen och att de har haft resurser som de har varit villiga att investera på olika sätt i den fysiska miljön. Men också Borås stad som har ju satsat på sin Borås arena som man är väldigt stolt över. Också sitt zoo som är ju kommunalt.
Och som liksom lite sammanfattande för alla de här tre fallen eller tre regionerna, så tyckte jag det var spännande att läsa om både den här knallandan som vi pratade lite om i Borås och bruksmentaliteten i Olofström och gruvstaden som en identitet i Kiruna. Och detta handlar ju om liksom kultur och den liksom kulturella, vad ska man säga, kulturella identiteten och hur det påverkar agensen. Skulle du vilja säga några mer ord om det? Jag tyckte det verkar så spännande där. Liksom.
Ja, alltså jag tycker det jag tycker det är väldigt spännande, men jag känner också att man borde kanske varit mer sociolog eller psykolog när man fördjupar sig i det här än geograf. Men om man tittar på hur satsar vi policymässigt på att utveckla regioner idag, så är det mycket så här smart specialization, man satsar på teknik och mer som sin USP, vad är säljbart i varje region. Men det jag tycker är liksom gemensamt för alla de här är ju hur svårt det är att ställa om tankesättet. Att gå från att vi är inte bara en textilort, utan vi är så mycket mer. Vi är en skulpturstad, vi är en textilstad, men vi är också massa annat. Mötesstad. Och att just de här mjuka värdena är ju, de är väldigt tröga. Det vet vi också från forskning kring institutioner och institutions, att det är ju frågor som är tröga att förändra. Men att just i det här fallet, när vi pratar om hur vi vill kunna omvandla gamla industriregioner, så är det extremt viktigt. För det är just i att de har blivit så inåtblickande som gör att de har blivit gamla industriregioner. Och då krävs det att liksom nya tankebanor. Men att det är svårt, dels är det svårt att vara den som går mot strömmen. Och det är också svårt att förändra kollektivt tänkande.
Mm. Och det här tänker jag också peka mot de generella slutsatserna som du drar utifrån din forskning med. Ja, du lyfter väl egentligen tre lärdomar som är viktiga att ha i åtanke med just policyarbete och det praktiska arbetet med regional utveckling. Och att också take into account, men alltså fokusera och lyfta också de mjuka värdena i policyarbetet eller så. Det är ju liksom precis det här du pratar om just nu, att det är en så viktig del av det också. Och sen så skriver du också att det är viktigt att identifiera perioder när lokala aktörer upplever att de kanske saknar agens. Och vad innebär det i policy och det praktiska arbetet för regional utveckling?
Ja, det är ju jättesvårt. Och det är väl en av de här grejerna som är, alltså det är väldigt lätt för oss att titta tillbaka i tiden och konstatera att här är en period och det händer ingenting. Vi kan bara se att de reproducerar bara det som har varit, och det triggar den här negativa spiralen. Men man måste ju också se att de individer, de grupper som är där och då, de ser ju på det på ett visst, alltså de vet ju inte hur det blev som jag vet idag. Så där, man skulle ju vilja hitta ett sätt att börja skapa förändring tidigare, så att man kanske inte kan undvika de här strukturella kriserna, men man kanske kan dämpa dem genom att det finns andra företag, andra produkter, andra marknader tidigare. Mm. Och om vi tar Olofström som ett exempel där, så pekade ju regionen, alltså Region Blekinge då, för att vara tydlig, den administrativa enheten, politiska enheten, Region Blekinge, 2 år tidigare än krisen, pekade de på att beroendet av fordonsindustrin i västra Blekinge är ett jätteproblem. Det skapar en väldigt stor sårbarhet för den regionen. Och vi kan inte hitta att den rapporten har på något sätt skapat någon förändring lokalt. Utan det vi har mött istället är ju det här att det gick inte att ifrågasätta Volvo lokalt då. Och jag tänker att det exemplifierar ju att vissa av de här sakerna, när man ser att någonting har stagnerat, man kanske kan se det på andra skalor eller andra aktörer kan se det. Lokalt kunde man inte, men då kanske regionen, som också har ju ansvar idag för regional utveckling, det har ju inte kommunen, att man kanske kan se på, kan de liksom bistå mer i den, att liksom visa på det handlingsutrymmet som de lokala aktörerna faktiskt har.
Mm. Ja, jättespännande och bra och viktiga lärdomar liksom att ta med sig, och också att tänka på hur vår forskning också är väldigt liksom relevant och avgörande också för att kunna förstå hur de här processerna faktiskt går till i såna här, på sådana här platser. Nu har vi redan pratat ett tag, och jag hade egentligen här en lång sektion om metod och grejer, för jag tycker det är liksom spännande, men jag tänker att vi kanske skippar det, så om man är intresserad av din metod så som jag är, så kan man läsa i din avhandling istället. Jag tänkte Är det någonting som så här, för att runda av, du skulle vilja liksom sammanfatta eller lägga till utifrån det vi har pratat om idag?
Jag tänker väl att det är viktigt att förstå kontexten för varje plats, att de har olika förutsättningar och att aktörer i olika tider har olika förutsättningar att skapa förändring. Så att det är jättebra att lyfta goda exempel, men att man kanske inte, man får inte vända på det och säga att aktörer är dåliga eller så, för att de gör säkert så bästa vad de kan utifrån de förutsättningarna som de ser finns. Och att då kanske vi behöver bli bättre på att visa att det finns andra möjligheter. För det är väl en sån sak som vi skulle vilja hävda inom agensforskningen då, att det finns oftast möjligheter. Det är kanske bara att man inte ser dem. Men det finns alltid andra vägar att gå.
Fina avslutande ord där på samtalet här om din avhandling. Och nu har du ju försvarat den och blivit doktor. Vad är nästa steg nu? Hur tar du det här vidare, eller blir det någonting annat?
En kombination. Jag ska börja en postdoc-tjänst på ekonomisk historia i TVÅN. Och då fördjupa mig i globala värdekedjor istället och hur de förändras mot mer cirkulära värdekedjor. Så det länkar ju ihop lite, och jag hoppas att jag ska fortsätta titta på de här långa tidsserierna. För det är väldigt spännande hur saker förändras över tid, att man inte tänker på regionen som något statiskt. Men jag är också mitt uppe nu i att göra intervjuer i Olofström igen för att följa upp 5 år senare. Vad har hänt egentligen? Och det är ju superspännande att se hur mycket som kan förändras. Hur vår bild av hur vi trodde det kanske skulle bli, hur det inte helt stämmer, utan det har utvecklats i både positiva och det ena och andra hållet. Men jag tänker att det ger oss också en bättre bild i att det är lätt att prata om att vi tycker att det är viktigt att företag ska diversifiera sig. Att man ska hitta, att man inte bara ska leverera till fordonsindustrin. Att om man pressar plåt eller målar plåt eller plast, då kanske man kan göra det till vilken produkt som helst. Men att man förstår att företagen är ju också beroende av de kunder de har. Och att någon beskrev det här om veckan som att ja, men det är ju allt eller inget. Man kan inte säga till en jättestor aktör att nej, men vi tar bara hälften, för vi vill kunna utrymme och bredda oss i en annan riktning också. Utan ja, det är lurigt att vara en underleverantör.
Ja, men spännande, och jag kommer följa med intresse och kanske få intervjua dig igen då när du
kommit
längre med nästa projekt. Och som allra sista grej så bad jag dig att ta med ett tips till våra lyssnare om de skulle vilja lära sig lite mer om liksom saker som relaterar till din forskning och sådär. Jag tänker att jag länkar ju din avhandling, webbversionen av den, i beskrivningen till det här avsnittet. Men tog du med dig något tips till våra lyssnare?
Ja, jag tog med mig tv-serien Lyckoland, eller Lyckolandet, som är en norsk produktion om hur en liten plats, Stavanger, utvecklas från när fiskeindustrin börjar gå neråt och oljeindustrin växer och man får in massa internationella aktörer som vill vara med i hur när oljeindustrin växer och i hur liksom, det lokala samhället, det lokala landskapet förändras i en sån här förändring av industrin. Så det tycker jag är ett gott exempel man kan titta på. Det har gått på SVT. Så kanske kan man hitta det på SVT Play eller på NRK.
Spännande, ska jag kolla upp Lyckolandet?
Lyckolandet.
Okej, men då kanske vi var färdiga för idag. Då vill jag bara säga tack till våra lyssnare som har lyssnat. Och det här är då KEG-podden, en podcast från Institutionen för kulturgrafi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Och om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss så går det bra att gå in på vår hemsida keg.lu.se/kontakt. Så hittar man våra kontaktuppgifter där. Så, tack så mycket.
Tack så mycket.